Det har bråkats om lotterier. Regeringen vill skärpa reglerna kring partilotterierna eller till och med förbjuda dem.
Det är ett problem därför att man har skapat ett system som gagnat Socialdemokraterna.
Och Socialdemokraterna, som tjänar över 40 miljoner per år på spel, de stretar emot.
Så inleds ett nytt och mycket sorgligt kapitel i svensk politisk historia.
Ja, och det här är inte första gången som finansieringen av partierna diskuteras. Varför är det så känsligt? Och vilket parti är egentligen rikast? Det här är Älskade politik. Idag, var kommer pengarna ifrån? Jag heter Evelyn Jones och med mig i studion partilotteriexpert Lina Lund.
Hej.
Hej. Och partifinansieringsnestor Thomas Ramberg.
Ja, tack. Där drog du en nitlott.
Ja, visst.
När jag upptäckte att jag hade vunnit en massa pengar så tänkte jag, nu ska jag äntligen köpa mig en stor, bra, akterruffad båt. Så det behöver man när man liksom bor som jag gör på nu.
Det är så Kombilotteriet som gör reklam för sina vinster. Kombilotteriet, de ägs alltså av Socialdemokraterna. Men förra våren så kom regeringsunderlaget överens om att de vill se en utredning kring partipolitiska lotterier.
Och det blossar upp till strid om Socialdemokraternas miljoninkomster från lotterier.
Partierna i regeringsunderlaget är överens om att se över partiernas lotteriverksamhet.
Vad är det som har hänt i det här partilotterigate, Lina?
Ja, men det var ju fredags eftermiddag, alltså partiernas favorittid när man inte vill ha allt för mycket uppmärksamhet för sitt utspel, som nästa steg togs i den här brisanta frågan om spel och dobbels plats i den svenska partipolitiken. Ja. Utredaren Gunnar Larsson lämnade över sitt förslag till regeringen. Mm. Det var ju rätt stor spänning där. Skulle han föreslå ett totalförbud och att man ska dra in alla licenser för de här lotterierna? För det var ju precis vad Sverigedemokraterna har velat ha. Och backar vi bandet till i våras när det blev känt att regeringen och SD ville tillsätta den här utredningen, då hette det ju från regeringens håll att det här var för att öka transparensen och förtroendet för det politiska systemet. Medan SD hade en betydligt mer offensiv målsättning. Tobias Andersson, SD-profil och ordförande i näringsutskottet, han sa ju att syftet är att dra åt kranen för Socialdemokraternas finansiering. Första majtågen skulle bli kortare.
I höstens val så fråntog vi dem makten. Och nu så säkerställer vi också utifrån moraliska och etiska argument att vi begränsar deras möjlighet till finansiering på skuldsatta spelmissbrukare.
Nu föreslog ju inte utredaren något totalförbud utan vill ha en något mer urvattnad variant med skärpta regler kring de här partilotterierna. Man ska inte vara tillåtet att sälja lotter på kredit längre. Man får inte ha något bonussystem och det ska införas en vinstskatt bland annat. Mm. Men regeringen, det ska ju sägas, de har inte gett något besked ännu om huruvida man tänker gå på utredarens linje eller gå fram med det här förbudet. Och det har ju verkligen gjort Socialdemokraterna arga.
Men varför är då politiska partiers finansiering en känslig fråga? Eller är det det?
Ja, det handlar ju om korruption.
Uh-huh.
I Sverige har vi varit ganska sena med att reglera det här och haft en tilltro till att partierna är renhåriga av sig själva och så.
Mm.
Det är inte så många år sedan det blev lagstiftning i Sverige att man ska redovisa var man får sina pengar ifrån och sådär. Men grundidén är ju här att väljarna ska veta att du inte har en hemlig uppdragsgivare som belönar ditt parti för att gå hans ärenden.
Mm.
Något stort företag eller något stort ekonomiskt intresse eller kanske en gangster. Och de ska veta att du själv som minister inte har ett eget intresse i de beslut du fattar, utan att du utifrån din ideologiska och politiska övertygelse fattar beslut efter bästa, på ett öppet sätt redovisar de argument som ligger bakom att du tog det beslutet, vare sig du nu är riksdagsman eller statsråd. Så det handlar om att bekämpa risker för korruption.
Så det är en viktig fråga?
Ja, men det är ju en tung fråga. Och jag menar, de flesta länder har som sagt, eller väldigt många länder i alla fall, har ju haft en reglering kring detta längre än vad Sverige har haft.
Okej, så vi är lite nyvakna där?
Ja, det finns ju överhuvudtaget, det brukar ju diskuteras ibland, att det finns en viss så här, naivitet kring risken för korruption i Sverige. Men samtidigt så vinner ju Sverige ofta, eller kommer ganska högt i de här rankingarna, internationella rankingarna som görs av de minst korrupta länderna i världen. Och det kan ju vara ett skäl till att man inte har varit riktigt vaken på det här.
Mm. Men var får då partierna sina pengar ifrån?
Ja, men det finns ju en hel del olika finansieringskällor. Mm. Lotterier är en viktig sådan för just Socialdemokraterna. En annan viktig del är ju det skattefinansierade partistödet som vi alla är med och betalar in till. Partierna är alltså någon form av bidragsberoende verksamhet. Och det handlar ju dels då om statliga pengar som fördelas efter mandat.
Ja.
Mest får S, minst får Liberalerna. Men de får också pengar för vilket arbete de utför i riksdagen. Och sen finns det kommunala och regionala partistöd. Och det har ju under en lång tid funnits en diskussion om det här systemet. Är det rätt att göra partierna till bidragstagare? Och jag kollade runt lite och hittade faktiskt en äldre motion från 1993 undertecknad av en viss Ulf Kristersson och en viss Henrik Landerholm, alltså numera säkerhetspolitiskt.
Ganska tunga företrädare idag.
Ja, han är en nationell säkerhetsrådgivare, den ena och den andra statsministern.
Men det var mycket lättare på den tiden.
Och de argumenterar mitt under en brinnande ekonomisk kris som ju då rådde i Sverige för att helt avskaffa det här partistödet. Och det handlar, skriver de, bland annat om omsorgen om vitala, dynamiska partier som förmår att fånga upp nya generationer människor i ett politiskt engagemang. Där det här partistödet då skulle liksom passivisera partiorganisationerna. Det var ju då det. Jag ringde Moderaterna och bara dubbelkollade vad de står i frågan idag. Och budskapet är att det råder bred enighet i partiet om att stödet är rätt och riktigt.
Och det har ju, partistödet har ju hjälpt Moderaterna att driva den politik de driver, precis de andra partierna. Alltså, det är lite intressant där att det parti som vars nuvarande partiordförande, arbetsmarknadsministern, brukar tala sig varm för att människor ska klara sig själva och jobba för sin lön och så vidare. Det är ju det som är mest bidragsberoende, alltså Liberalerna.
Vad heter det? Ja, precis. Bra att du säger det.
Och partistödet gör ju att inget parti riskerar som har mandat riskerar att bli fullständigt avklätt. Vi kommer inte få se ett parti bara mässingen så att säga förrän man har suttit utanför de folkvalda organen en tid. Men redan när Miljöpartiet till exempel åkte ut 1988 var det väl. Ja, då var man utanför riksdagen en period. Mm. Nej, 91-94 var det, förlåt. Ja.
Bra att vi faktakollar noll här.
Då får man en fallskärm under tiden så att man ska ha en chans att komma tillbaks.
Okay.
Så det är först när man har misslyckats med att komma tillbaks efter att ha varit ute en mandatperiod som man får väldigt lite pengar, kanske de lokala stöd man har genom kommunfullmäktige och sådär. Men, så det finns liksom en sorts pensionsdeal här, en fallskärmsdeal.
Men förutom det här offentliga stödet då, vad finns det för andra finansieringsmöjligheter?
Ja, men
för
det intressanta är ju att de... Jag tyckte det var spännande, det är en statsvetare som heter Marie Grusell. Hon har räknat, eller om hon är docent i något politiskt i alla fall, i Göteborgs universitet. Hon har räknat ut hur mycket partierna satsar per väljare. Och då visar det ju sig att Centern hade i snitt då de senaste valen lagt 159 kronor per röst.
Mm.
Det ska då jämföras med Vänsterpartiet, vad tror ni man hamnar någonstans då? 159 kronor för Centern.
15.
Nej, det var inte så illa, det var 31 kronor. Ah. Moderaterna hade lagt 36 kronor per röst. Alltså det intressanta med det här tycker jag är, det går liksom inte att med bara pengar köpa sig politisk framgång.
Nej.
Man behöver ha ett argument också för att få någon att rösta på en. Det är lite hoppingivande ändå att det är så. Men att Centern då har så mycket per röst, det beror ju på att de är så rika. De har ju placerat en massa pengar i något som heter Randell och Invest och så lever de på avkastningen av detta och kan spendera ganska mycket när det är valkampanjer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om vi går tillbaka då lite till lotterierna. Där drar alltså Socialdemokraterna in absolut mest pengar på lotterier av partierna. Men hur viktigt är då lotterierna för Socialdemokraterna och deras finansiering?
Dels är de ganska viktiga för partiet. Det är liksom en betydande del av finansieringen som kommer därifrån. Mm. Ofta i paritet med vad man får i partistöd och sådär. Men sen tror jag att den här diskussionen för Socialdemokraterna handlar om något djupare. De läser detta som att vi har fått en radikalare höger. Sverigedemokraterna har gett de andra partierna liksom råg i ryggen i sin antisocialdemokratiska idé. För i sig är det inte nytt att de argumenterar mot lotterierna. Men att de verkligen vill göra något för att ta bort de inkomsterna, det är nytt.
Det är det som är ett mörkt kapitel i svensk politik.
Då börjar Socialdemokraterna, så finns det dessutom en utredning som diskuterar om fackförbunden verkligen ska få besluta att ge pengar till oss. Mm. Även om inte alla enskilda medlemmar är med på det. Ska det försvinna? Förtroendemannalag. Lagen brukar kritiseras i fack för att den kan användas för partipolitik. Ska den börja beskäras? Ska hyresgästföreningen beskäras?
Så de känner sig attackerade?
Ja, till slut. Högerns gamla dröm om att avskaffa första maj som helgdag, är det nästa steg? Alltså, det öppnar sig en sorts avgrund ur socialdemokratisk perspektiv, och det är det som gör att de låter, det är inte bara pengarna utan det är också det här liksom perspektivet framåt som får dem så arga nu. Mm.
Tonläget har ju varit väldigt högt. Baudin kallade till pressträffar i fredags och talade om ett nytt sorgligt kapitel i svensk politisk historia. Och Magdalena Andersson har varit ute och sagt att regeringen försöker tysta oppositionen och dragit paralleller till utvecklingen i liksom Viktor Orbans Ungern. Och det är som sagt som du säger, Thomas, det handlar ju om ganska mycket pengar. Vinsten var på 42 miljoner här om året enligt den här utredningen som kom då. Precis lika mycket som de fick i partistöd. Och Socialdemokraterna säger ju själva att det här är pengar som går till att SSU ska kunna åka på kursgårdar och att man ska kunna ha föreläsningar och få in nya medlemmar i rörelsen. Så det är klart att det gör ont.
Men från regeringens perspektiv då, eller den här utredningen, varför är det här lotteriet kontroversiellt?
Ja, men det är ju det av olika anledningar. Mm. Alltså de här socialdemokratiska lotterna har ju namn såsom Glädjelotte, Miljonquizet. Går man in på hemsidan så visar det en tjej i hängmatta som ligger på en vit sandstrand. Allting ser väldigt härligt och underbart ut. Men de här lotterierna har inte bara inneburit glädje hos de som har spelat. Bland annat har DN tidigare kunnat visa att många som spelat på de här lotterierna har handlat på kredit och att tusentals lottköpare har skickats vidare till Kronofogden. Mm. Mellan 2014 och 2017 så handlar det om 8000 personer som hamnade hos Kronofogden efter att ha spelat på S-lotterna. Nu säger Socialdemokraterna att det här har man slutat med, så gör man inte längre. Men det har väl ändå gett en lite sådär bäsk eftersmak att syftet kanske var ädelt men metoderna var inte väldigt vackra. Och en annan aspekt som lyfts i det här lotterisammanhanget är ju att Sverige verkar vara tämligen unika med att tillåta det här systemet. Att man har en finansiering av partier genom lotterier. Ska man tro den här utredaren så är det bara Sverige och Norge som har löst det på det sättet. Och i Norge handlar det om betydligt mindre pengar än vad det gör i det svenska sammanhanget.
Och så här sa då Ulf Kristersson när den här utredningen började om det hela.
Alltså vi har ju alltid varit skeptiska till de här partilotterierna av ganska många skäl. Nu är det dessutom, tycker jag, så i ljuset av diskussioner om partifinansiering, av transparens, men också i ljuset av allt det vi vet om risker för spelmissbruk och så tycker jag det finns starka skäl för att inte partierna ska finansieras på just det sättet. Det är en gammal ståndpunkt vi har haft.
Så sa han alltså nu, men det var ju bara några år sedan som Moderaterna själva lanserade sitt eget lotteri, M-lotten. Och då lät Ulf Kristersson lite annorlunda.
Nej, men det är väl jättebra. Vi vill ju vara mindre beroende av offentliga bidrag till partier och mer beroende av vad människor ger frivilligt. Och i det här fallet i form av ett lotteri. Och sen kommer vi sköta det väldigt, väldigt bra. Till skillnad från vi tycker att Socialdemokraterna har skött sitt lotteri.
Det var ju ett argument som lät som den lille eller gamle Ulf Kristersson som Lina nyss refererar. Alltså partierna ska klara sig själva och inte vara så beroende av stöd.
Ulf Kristersson 93.
Ja, så att det kanske säger något om hur snabbt det har gått de senaste åren. Men det säger väl också något om att de hade lite otur i spel, Moderaterna. Det var ju inte ett... Ja.
Det var inte en succé.
Nej, deras lotter föll på Helleberget på ett annat sätt än Socialdemokraterna som inte alls tjänat lika mycket.
Så är det därför Moderaterna då har ändrat sig eller vad det låter som kring lotter?
Ja, men pendeln har ju verkligen svängt lite fram och tillbaka. Först var man emot, sen var man för och nu är man emot igen. Jag minns, jag var på Sverigemötet tror jag att det heter, innan valet 2022. Och då var det liksom hyllningskörer till moderaten Edvard Riedel som drog igång M-lotten, som du, precis som du nämnde, numera en ordförande i finansutskottet. Han fick applåder för att när han klev upp och pratade om det här nya M-lotteriet som skulle bidra till Moderaternas kassa. Och mycket riktigt som Thomas säger så har ju det varit ett argument från moderat håll att man vill ha ett snällare lotteri än vad Socialdemokraterna har. Man ska ha schysstare försäljare och inte skicka folk till kronofogden.
Det är så snällt för de har inte lyckats sälja lotterna.
Exakt! Om man jämför lite siffror då. Om S drog in 42 miljoner så fick M samma år bara in 1,5 miljoner kronor. Mm. Så att om regeringen nu bestämmer sig för att gå vidare med det här som SD vill och fimpa systemet med partilotterier så kommer det inte göra väldigt ont i just M:s spargris.
Det finns ju något hotfullt i Socialdemokraternas svar här som alltså jag tror att det Moderaterna funderar på förmodligen är, riskerar vi nu att hamna i en situation där en kommande regering av Socialdemokraterna slår tillbaka och försöker ta bort våra resurser? För att historiskt så springer de här partierna ur två liksom maktcentra i det svenska samhället som har resurser. Socialdemokraterna bildade LO. LO och förbunden och Socialdemokraterna tillsammans byggde upp en slags icke-kapitalistisk ö i kapitalismen som har massa ekonomiska system omkring sig som kan finansiera sig som parti och som har fått regeringsmakten. Och det parti som då idag är Moderaterna, det grundades i början på 1900-talet av arbetsgivare som träffades på en restaurang som heter Runand.
Mm. Har du varit där?
Jag tror det faktiskt, för idag heter lokalen Tänstopet.
Ja, där har jag till och med varit.
Ja, den är väl känd som ett ställe för kulturmarxister och sådär. Men det var inte så på den tiden. Utan då satt den här Gustav Fredrik Östberg som var ordförande i Svenska Arbetsgivareföreningen och bildade det här partiet som sen blev Moderaterna. Så att de hänger liksom ihop med ekonomiska krafter i det svenska samhället kan man säga, de här två. Och det skulle då vara så att högersidan nu berövar Socialdemokraterna en del av sina möjligheter att försörja sin stora organisation. Ja, men då är det klart, då kommer Socialdemokraterna försöka hitta, ja, men hur är det nu med näringslivets rätt att hålla på med politisk propaganda? Hur mycket ska den redovisas? Hur mycket ska den vara öppen? Ska de verkligen få hjälpa Moderaterna och allt det här? Va? Så att det är liksom ett vågspel för bägge parter att ge sig på den andres försörjning. Pengar är så himla viktigt.
Pengar är viktigt. Och med det är vi inne på halvtid. Där vi också har en viktig sak att ta upp. En pudel får man väl säga. Det blev så väldigt fel i förra avsnittet.
Aj,
vad hände,
aj, aj,
Lina Lund?
Aj, aj, aj. Jag lyckades trampa alla FNL-are där ute på tårna. Jag fick ett riktigt hjärnsläpp och lägger mig förstås helt platt och ber oförblommerat om ursäkt.
Vad var det du sa?
Jag har skrivit tätt offensiven på svarta tavlan 200 gånger den senaste veckan.
det var alltså den lilla barnet tätt då i tillsammans som vi hade fel om hur han hade fått sitt namn. Men han ska själv få förklara hur han faktiskt fick sitt namn.
Jag heter Tätt. Det är ett ganska ovanligt namn, det är från Vietnam. Det var något krig där, så var det något som hette Tet-offensiven, så fick jag heta det.
Går du från Vietnam?
Ska du inte ha lite vin?
Nej.
Tet var då alltså uppkallad efter en offensiv i Vietnam, inte en diktator. Och det räcker inte med den puden. Utan för att ni verkligen ska göra bot och bättring, så tänkte jag att jag ska quizza er på om ni kan skillnaden på politiska ledare och historiska händelser. Känns det jobbigt?
Ja, det tycker jag låter fantastiskt svårt.
In med vinet.
Jag kommer säga 4 olika namn slash ord. Jag vill veta historisk händelse eller politisk ledare. Är ni redo?
Mm.
Ni är båda med nu, Thomas.
Du ja. Ser jag ut som jag sover så är det bara en illusion.
Ja, och jag kommer verkligen nu be om ursäkt för mitt uttal. Men det första är Sreta Tavisin.
Det är ett namn.
Det är ett namn?
På en politisk ledare.
Men vilken?
Ja, det vågar jag inte säga faktiskt.
Det är Thailands premiärminister sedan den 22 augusti 2023.
Ja. Det borde man ha vetat.
Ja, men snyggt i alla fall. Det var i alla fall en politisk ledare.
En chansning.
Sen har vi Eureka Stockade. Ingen vågar.
Alltså, Eureka, det låter som någon grekisk händelse. Men,
alltså, det är ju en händelse,
ja.
Så där får du ju rätt. Men det är ett slag mellan guldgrävare och kolonialmakten i Australien 1854.
Där ser man.
Mm, händelse.
Och en bit från Grekland.
Då tar vi en tredje. Kalmar Ledung.
Typiskt namn på en gubbe.
Kalmar Ledung, fan vad svåra.
Mm-hmm. Du säger namn på en gubbe?
Ja, eller om det är en gubbe, men det känns som en människa.
Det är inte, det är ett korståg som den norske kungen Sigurd Jorsalafarare ledde för att kristna Småland.
Och det gick ju så där.
Ja, det men det är inte ett namn.
Det blev ju mest pingstkyrkor och sånt.
Och den sista då, Kyriakos Mitsotakis.
Ja, men det är ju en politiker.
Det är en politiker. Det är premiärministern i Grekland sedan juni 2023. Mm. Så att nu har du botat och bättrat och vi går vidare.
Det var verkligen allmänbildande quiz tycker
visst
jag.
Visst var det det? Tack
Thomas. Framförallt här i studion känner jag att det blev
för mig också.
Klart höjd nivå.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Så tillbaka då till partifinansieringen och partiernas pengar. Vilket parti är rikast i riksdagen?
Ja, men det är ju Centerpartiet, va? Mm. Det märker man inte minst när det är valrörelse då de syns och hörs ordentligt.
Just det, de hade den här låten bland annat av schlagerkungen Fredrik Kempe för några år sedan.
De lurade ju skjortan av de som ägde Göteborgsposten och sålde alla sina landsortstidningar exakt i tid innan det blev en tidningsdöd.
Mm.
Och det tjänade de över 1 miljard på, tror jag. Så
att
de har, ett företag som heter Randello Invest som placerar de där pengarna och så lever de på avkastningen av det.
De har kallats världens rikaste parti, tror jag.
Ja, det vet man väl inte.
Men, bra att vi safear nu.
Svenskar vill ju ofta vara bäst i världen på olika sätt.
Världens rikaste.
Ja, och det är i alla fall världens rikaste centerparti i Sverige.
Mm.
Ja, världsberömt.
Och det är tidningsaffärer
i Småland. Jo, men så att det var ju det som lade grunden till detta. Då tyckte ju han som var chef för den där tidningskoncernen att det var ju fel tid att sälja. Men det visade sig faktiskt vara en perfekt tid. Så att här hade Centerns politiska omdöme besegrat det affärsmässiga omdömet hos deras tidningsägare. Men sen kan man ju säga att Socialdemokraterna är ju på sätt och vis det rikaste partiet genom att de uppbär de här lotteripengarna och de uppbär partistöd som är störst, eftersom partistödet inte är lika för alla partier utan man belönas av att ha gått bra i val. Man får ju per mandat en del av det här stödet.
Så att de har de
så att de har ju de största intäkterna per år. Centern kan ju själva reglera med den här kranen då hur mycket de tar ut av Randello Invest plus att de har sina vanliga partistöd.
Men det leder mig osökt in på frågan då, vem är fattigast? Eller vilket parti?
Ja, det är ju som sagt Liberalerna.
Är det?
Ja. Liberalerna har ju inte ens en egen lokal. Alltså, ändå blir de inte gängkriminella. Har ingen lokal för tusan. Men Ja, förlåt, en avvikelse från ämnet.
Det var det.
Men alltså, Liberalerna använder sin riksdagslokal som partilokal. Numera tror jag även Miljöpartiet gör det till stor del, men det var ganska nyligen. Mm. Och det är ju ett fattigdomsbevis. För några år sedan hade Liberalerna sitt landsmöte i riksdagens lokaler. Det gick inte att fortsätta med det. Sen, man får inte vara snyltgäst hur som helst. Men det gjorde man när man bytte namn från Folkpartiet till Liberalerna. Då var man faktiskt i riksdagen och fattade det beslutet.
Vi ska prata om gåvor till partier.
Jag tror att många blir provocerade. Jag är provocerad själv av att stå här och elda pengar. Jag är inte någon som har haft mycket pengar i mitt liv.
Gudrun Schyman för Feministiskt initiativ hade fått en gåva som hon då valde att bränna upp på 100 000 kronor i Almedalen ett år. Och det här med gåvor och transparens kring bidrag och sånt, det har ju varit en fråga ganska länge. Du, Thomas Ramberg, grillade Moderaternas tidigare partisekreterare Sofia Arkelsten i en intervju 2011.
Jag tycker det här med grilla var olämpligt när du just har pratat om att bränna pengar. Det kan missförstås.
Vi ska höra.
Varför hemlighåller Moderaterna vilka personer som ger ekonomiska bidrag till partiet?
Vi redovisar ju naturligtvis öppet den totala summan, och sen så redovisar vi hur många personer det är som väljer att bidra till vår verksamhet. Vi tackar nej till bidrag från organisationer och företag. Men sen så har vi också varit tydliga med att vi värnar valhemligheten.
Vad handlar det här om?
Ja, det var så att Moderaterna hade länge den här åsikten att man skulle inte lagreglera att man skulle behöva redovisa vilka som har gett hur mycket pengar och olika bidrag. Och försvaret var alltid just det som Arkelsten hade här, alltså att då skulle man avslöja vad man röstar på och bara för att man skänkte pengar. Mm. Nu har vi en lagstiftning där man får ta ansvar för att skänka pengar genom att avslöja det. Alltså då får man ju stå för att man stöder det partiet.
Men så var det inte då när den här intervjun gjordes?
Nej, utan det gick att hålla sig hemlig då. Mm. Och samma argument har ju Sverigedemokraterna. Alltså, och de har ju förstärkt det då med sin syn på sig själva som ett parti som ingen riktigt vågar stå för och säga att folk kommer inte att våga ge oss pengar, för det är så skämmigt att ge pengar till Sverigedemokraterna. Så de har ju varit motståndare till de här lagstiftningarna. Medan Moderaterna då vid den där tiden, ganska snart efter den här intervjun, för det var så mycket debatt kring de här frågorna då, svängde. Och sa att okej, nu ska vi ha en lagstiftning, vi är med på det, låt oss sätta oss ner och komma överens. Och så fick man ju början på den lagstiftning som vi har idag.
Men SD, de är fortfarande egentligen emot?
De har i alla fall varit emot införandet av de här lagarna, men jag vet inte exakt vad de skulle säga om du frågar just idag. Men, och det kommer ju att visa sig nu eftersom det sitter en utredning om att eventuellt gå vidare i en del av de här frågorna. Där är ju alla partier med, så får vi se hur Sverigedemokraterna ställer sig i den.
Och lagen om insyn i partiers finansiering skärptes ju 2018. Det är ju den vi lutar oss mot idag.
Och vad innebär det då?
Ja, men sen dess är det ju då förbjudet att ta emot anonyma bidrag från privatpersoner över en viss summa. Mm. Och den här summan räknas då upp med, i och med att prisbasbeloppet räknas upp.
Så inflation och sånt?
Så nu ligger det kring ungefär 28 000 kronor. Allt över det så måste namnet på givaren redovisas. Och syftet är förstås att dolda pengar inte ska kunna påverka politiken och att man ska motverka korruption.
Så betyder det då att det här inte händer längre? Eller liksom att man ser vem som har gett mer än det beloppet?
Till viss del, men det har ju samtidigt visat sig finnas en del sätt att kringgå det här systemet. Jag tänker på TV4s Kalla fakta kunde ju härom året visa att flera partier hittade olika sätt att runda systemet. De kollade, och då var det 5 av 8 riksdagspartier, alla utom Centern, V och MP, som var intresserade av att hjälpa då en hemlig bidragsgivare att skänka pengar långt över det här beloppet utan att det skulle komma till kännedom om vem det rörde sig om.
Konsulten Sven Dahl var väl en av dem som var med här.
Teoretiskt sett skulle jag kunna fakturera det från mitt bolag en halv miljon. Alltså det är så här, det är det absolut enklaste, så kommer det inte att finnas någonting som går att spåra.
Men det här nu då, lotteriutredningen är klar. Vi får se vad regeringen beslutar sig för att göra med den. Men den här diskussionen om finansieringen av partierna, var tar den vägen nu?
Ja, men det finns ju en hel del andra intäktskällor som inte ses med så blida ögon från framförallt högerhåll. Fackförbunden till exempel. LO-förbunden ger ju en hel del pengar till Socialdemokraterna. Oavsett om medlemmarna vill eller inte. Och regeringen har ju tillsatt en kommitté som ska se över om det ska krävas vad man kallar för samtyckeskrav från enskilda medlemmar när en del av deras medlemsavgift då används för att stödja Socialdemokraterna. Och det här ska redovisas någon gång i nästa år. Mm. Man kan ju anta att det blir en hel del diskussion kring det.
Det där är otroligt laddat. Det här kommer det verkliga klasskriget komma in. För här, fackföreningarna hävdar ju då att nu är det, ska vi säga, för det första då inte så mycket pengar från fackförbunden som det har varit. Det är 5 av LOs 14 förbund som ger pengar.
Till Socialdemokraterna?
Ja, men de säger, ja men vi är ju medlemsorganisationer. Man väljer en kongress och kongressen utser en styrelse. Kongressen och styrelsen fattar besluten om att ge pengar. Det är fritt framför varje medlem att engagera sig och argumentera emot det. Men företagen som via Svenskt Näringsliv slussar ut massor av politisk propaganda. De anställda i företagen har väl inget att säga till om vad deras slit går till när de går till jobbet varje dag.
Och vad går
att
det till då?
Ja, men alltså att om du röstar på ett parti och så går du till Bonniers och jobbar hela dagarna och så ger Bonniers pengar till ett annat parti, de frågar ju inte dig. Så att det här med att man ska fråga enskilda, att enskilda medlemmar ska ge sitt medgivande, det kommer ju liksom att skapa ytterligare en högre nivå i den här debatten där man kommer att säga att ni lägger er i föreningsfriheten, ni går in och reglerar föreningarnas interna liv och sådär.
Så man kan tänka sig att det här fortsätter diskuteras?
Ja. Och motargumentet brukar ju vara då från höger att jo, men i Sverige har fackföreningar en så speciell ställning. Eftersom de är avtalsslutande och en viktig del av arbetsmarknadens funktionssätt så är det liksom en sorts rätt. Det är liksom nödvändigt för människor att ha en relation till fackföreningen. Det är inte bara som att vara i vilken förening som helst. Mm. Det brukar vara motargumentet.
Mm. Vad tror ni att vår finansiering fortsätter till nästa vecka?
Oklart som vanligt.
Jag tror och hoppas det. Och då är vi tillbaka igen om en vecka med Älskade politik. Tack Lina.
Tack, tack.
Och tack Thomas.
Tack så mycket.
Och tack för att du lyssnade på Älskade politik. Producent för dagens avsnitt var Måns Mosesson, ljudtekniker Patrik Miesenberger. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson som också komponerat vignetten. Och klippen kommer från Sveriges Radio, TV4, Expressen, Aftonbladet och filmet Sammans. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.